den 11 juli och tv-sändning premiär i september. Anna-Karin Ivarsson och jag, Sara Ek, avslutar Kulturnytt. Vi är färdiga med Tordyven, om man någonsin blir det. Jonas Catherine, har ni någon relation till den här Tordyven?
Jag tycker jättemycket om den. Det var en av de största läsupplevelserna för mig när jag var barn.
Mm. Jag kommer inte ihåg ett smack, men jag kommer ihåg att jag tyckte jättemycket om den också.
Tack så mycket för Kulturnytt. Fabian Assebäck var det som producerade talkshow idag. Brady Chauvier var tekniker. Lasse Johansson och Helena Groll. Det verkar som ukrainarna spränger fler broar, eller?
Ja, vi satt just och talade om det, Lasse och jag här. Och funderar på om vi ska försöka få in det i sändningen också.
Det tycker jag.
Det tycker du, ja. Ja. Då skickar vi vidare till Mårten Ferlin som producerar och sitter där ute och säkert funderar över detta också. Det kommer ju hela tiden. Sen avgick plötsligt, vem var det, Lasse? Nederländernas premiärminister.
Ja, så att inte.
Precis. Regeringen brakar samman där. Så här är det när man sänder studio, att man vet egentligen inte vad som ska hända. Men vi kör igång 16.02, så mycket vet vi.
Här är Ekot. Ryssland uppger nu att trafiken på Kerchbron mellan Krimhalvön och ryska fastlandet har stoppats. Detta efter att Ukraina sägs ha attackerat bron i ett stort sprängdåd. Det är i så fall tredje gången som bron attackeras under det pågående kriget. Och här i Sverige så säger facket Fastighetsanställdas förbund och Seko upp kollektivavtalet för städare inom privat sektor med Almega och varslar om strejk. Varslet gäller total arbetsnedläggelse för städning på 14 industrier, bland annat AstraZeneca, Scania och Viking Line. I Sydfrankrike sköts en 46-årig tunisisk man ihjäl av sin franske granne i helgen. Ett mord som betecknas som ett hatbrott med terroristanknytning och som skakar om Frankrike.
Den lilla orten Puget-sur-Argent, bara ett par mil från semesterstäderna Fréjus och Saint-Raphaël, är omskakad. Den 46-årige frisören var en omtyckt person som bott i Frankrike i 14 år. Men natten mellan lördag och söndag sköts han ihjäl av sin franske granne som före och efter mordet publicerade inlägg där han skrev att nordafrikaner ska mördas. Det är inte mer än cirka 5 veckor sedan en man från Mali mördades, ett brott som också hade rasistiska motiv. Försvarsadvokaten Mourad Batik, som nu arbetar med båda de här fallen, betonar att det finns tydliga ideologiska strömningar i Frankrike. Cecilia Blomberg, Paris.
Och i Nederländerna så avgår nu premiärminister Dix Schoof. Beskedet kommer efter att ytterhögerledaren Geert Wilders och hans parti meddelat att man lämnar regeringskoalitionen. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jag är i studio 1 denna tisdag. Först mer om kritiken mot de svenska adoptionerna.
Ja, och en fråga är, vilken roll spelade Ulf Kristersson när han ledde organisationen Adoptionscentrum?
Lasse Johansson och Helena Groll här i studion, där vi också hör om mordet på rapparen Si Gambino. Idag åtalades 24 misstänkta.
Och därefter från USA, reportage om presidentens strider mot landets universitet och sen en panel om sommarkrypen.
Ja, för hur blir det med getingarna, myggen och alla andra plågor?
Och sen från Östersund också, hur mår svensk scenkonst? Den stora biennalen började där idag.
Och sen här i studio 1 efter klockan 5 om attackerna kring nödhjälpsplatserna i Gaza.
Välkomna att lyssna.
Där vi börjar med de internationella adoptionerna och statsminister Ulf Kristerssons roll som tidigare ordförande för Adoptionscentrum.
Igår så rekommenderade ju adoptionsutredaren Anna Singer att den internationella adoptionen stoppas och att staten ber om ursäkt för de kränkningar som skett.
Kristersson får inte begrava ännu en adoptionsutredning. Det skriver forskaren Tobias Hübinette i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.
Men först ska vi höra Josefin Sköld som sitter här i studion, undersökande reporter på Dagens Nyheter. Och den här uppmärksammade granskningen, får man väl säga, Barn till varje pris, som ju startade allt det här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Om du skulle sätta liksom statsministern i ett sammanhang, vad var hans roll i de här adoptionshärvorna?
Ja, men i början av 00-talet så satt ju han flera år som ordförande för Adoptionscentrum, och det är ju en av världens största adoptionsorganisationer. Under de här åren så har det ju kommit larm under den tiden, bland annat om barnhandelshärvor i Kina. Det har kommit uppgifter om illegala adoptioner från Chile. Och det här fick ju han att hantera, helt enkelt.
Men vet man om de larmen nådde honom?
När det gäller Kina så har Adoptionscentrums egna medarbetare berättat att han fick den informationen. Och när det gäller Chile då så vet vi att han har berättat själv att man tillsatte en intern utredning. Och den kom i princip fram till att Adoptionscentrums egna medarbetare, som pekades ut som en del av den här illegala adoptionerna, inte hade varit inblandade.
Men det betyder ändå att han agerade då under de åren då han var ordförande. Det var 2003-2005.
När det gäller Kina så har vi ju frågat flera gånger och inte fått något svar.
Okej. Okay.
När det gäller Chile där så har han ju fått kritik för att han inte har agerat tillräckligt. Mm.
Men han fick alltså, han fick larm om barnhandel och han lät ändå adoptionerna fortsätta.
Så är det. Mm.
Vilket ansvar har han idag då angående adoptionerna?
Ja, men en intressant sak som hände då 2003 var ju att det kom en statlig utredning som föreslog restriktioner kring donationer och andra saker kring adoptionerna för att göra det mer rättssäkert. Och det här argumenterade Ulf Kristersson emot kraftigt, både på DN Debatt bland annat, men också i remissvar. Och det här fick betydelse, visar vår granskning.
Och vad var hans argument emot?
Helt enkelt att det skulle göra att vi kunde adoptera färre barn, betydligt färre barn till Sverige.
Så han ville skydda rätten att adoptera, helt enkelt.
Precis.
Vi ska säga att vi har sökt statsminister Ulf Kristersson som avböjer medverkan via sin presssekreterare. Men med oss också Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstad universitet. Och du skriver på DN Debatt idag: Kristersson får inte begrava ännu en adoptionsutredning. Vilka problem menar du finns med de adoptioner som genomfördes under hans tid som ordförande?
Ja, när Kristersson var ordförande för Adoptionscentrum, som då är världens näst största adoptionsförmedlande organisation, så pikade adoptionerna globalt. Det här var utlandsadoptionernas guldålder, kan man säga. Så det sammanfaller med hans ordförandetid då. Och under den här tiden så var det också väldigt mycket skriverier om att det inte gick rätt till. Så det var kanske för första gången, och internet fanns ju då exempelvis, som kunskapen om oegentligheterna var kända för alla och en var i realtid, kan man säga. Så på den här tiden var det verkligen inga hemligheter. Och de här larmen då som Kristersson och Adoptionscentrum fick under de här åren, det var ju då väldigt allvarliga sådana som var väl underbyggda och så vidare. Så det är liksom det som är kärnan i problematiken. Mm.
Men Ulf Kristersson, han har ju bekräftat att han informerades om misstankar om barnhandel under sin tid som ordförande, och han har också hänvisat till att Adoptionscentrum följde de regler som den statliga tillsynsmyndigheten utfärdade och att man litade på svaren från de utländska myndigheterna och svenska tillsynsmyndigheter. Räcker inte det, tycker du?
Nej, det gör det inte, för att det system som tillämpades då, som som kom upp nyligen här, då, det var ju det här så kallade donationssystemet, som gick ut på att de svenska adoptivföräldrarna, de skulle då ha med sig tusentals amerikanska dollar, gärna i kontanter, när de hämtade barnen i ursprungsländerna. Och det här var någonting då som gick utöver den fasta adoptionsavgiften, som redan på den tiden uppgick till 400 000 kronor. Och de här pengarna, de gick ju rakt i fickan på personer i ursprungsländerna som inte alltid var särskilt laglydiga, om vi säger så. Men på grund av att det är...
Men hade den här tillsynsmyndigheten som ändå fanns synpunkter på de där avgifterna överhuvudtaget?
Nej, inte i någon större utsträckning, men den här utredningen som tillsattes 2001 och som då kom med sitt superbetänkande 2003, den hade som huvudfokus att få bort det här systemet på grund av misstanken att det var den här otroliga mängden pengar som pumpades in i systemet som var grundorsaken till att det var så oerhört mycket rapporter om oegentligheter under just den här tiden.
Du skriver ju i din artikel till och med så här att Kristersson ska ha känt till anklagelser om människohandel och att han skulle ha gjort sig skyldig till människohandelsbrott. Hur resonerar du när du skriver så?
Ja, det är ju då en lag som finns i Sverige och de flesta länder på jorden. På engelska heter det trafficking. Och den här lagen, det är ju den som den här typen av oegentligheter, när de är då som mest grova, går under helt enkelt. Och det är också den här lagen som det hänvisas till även i andra länder då, som har haft den här typen av utredningar. Så det är medhjälp till människohandel.
Men återigen så hänvisar han då till den statliga tillsynsmyndigheten att man följde deras svar och vad de sa.
Ja, och om man tittar på den här nya utredningen då, så går ju den också igenom då hur den tillsynsmyndigheten fungerade då för lite mer än 20 år sedan. Mm. Och den var väldigt tandlös helt enkelt. Den var utformad på det sättet att det handlade om att främja antalet adoptioner. Alltså, tanken var att Sverige skulle som stat då hjälpa till att adoptera så många barn som möjligt efter den efterfrågan då som gällde på den tiden, vilken också var väldigt stor. Så hela systemet fungerade helt enkelt inte.
Och då var då och nu är nu, så att säga. Vad vill du se nu?
Ja, jag ställer mig ju bakom de förslag och rekommendationer som utredningen har då. Och där ingår ju det här med en offentlig ursäkt, men också en massa andra åtgärder då. Och inte minst det här med då att utlandsadoptioner så som vi har känt dem, alltså på det här klassiska sättet där privata organisationer, icke-statliga organisationer, organiserar adoptioner, det är någonting då som jag gärna skulle vilja se ett slut på. Mm.
Josefin Sköld, granskande reporter på Dagens Nyheter, som står bakom den här uppmärksammade granskningen då. Det som vi hör Tobias Hübinette anföra här och tala om att Ulf Kristersson skulle ha gjort sig skyldig till människohandelsbrott. Finns det några belägg för eller misstankar om att det skulle ha ägt rum?
Ja, men alltså, om man tittar på vad utredningen säger nu så...
Och vad ska säga medhjälp till.
Ja, vad utredningen pekar på, så fokuserar ju Anna Singer snarare på statens roll, och staten har ju litat på tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna har litat på adoptionsföreningarna. Mm. Och adoptionsföreningarna har ju i hög grad förlitat sig på ursprungsländernas förmedlare, barnhem till exempel. Och det är där den stora bristen finns. Mm.
Nu har Ulf Kristersson, vi ska säga det igen, avböjt att medverka i Studio 1. Och hur länge kan han undvika de här frågorna, tror du?
Jag hoppas ju att han ska prata med oss och svara på frågor. För utredaren pratar ju mycket om Sveriges ansvar. Men vad är Ulf Kristerssons ansvar som en av de starkaste försvararna av ett system som utredaren ju nu menar har kränkt adopterades mänskliga rättigheter?
Och de menar ju att, också om jag förstår rätt, att statsministern då skulle be om ursäkt för sin roll. Det säger hon kanske inte, men för statens roll, eller hur? Men är det någonting du som har granskat det här som skulle vara möjligt, tror du?
Jättesvårt att säga. Det som händer nu är ju att utredningen går på remiss till olika instanser och sen ska den tillbaka och hanteras av Ulf Kristerssons regering.
Och är det en konstig situation, menar du, eller?
Det menar inte jag. Jag är ingen expert på det, men det är ju så som det ser ut. Mm.
Och Tobias Hübinette då, innan vi slutar, vad är det viktigaste att höra från Ulf Kristersson nu, tycker du?
Det är att han helt enkelt tar bladet från munnen och säger vad han då i egenskap av regeringschef anser om den här utredningen. För det ankommer ju på honom då att exempelvis då avge den här offentliga ursäkten och inte minst då att implementera utredningens rekommendationer.
Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstad universitet. Josefin Sköld, undersökande reporter på Dagens Nyheter. Tack ska ni ha båda två. Och igen då, statsminister Ulf Kristersson har avböjt att medverka i studiet.
Jag dricker från flaskan, jag spelar inte fin. Ställen jag bara varit utanför, när jag kommit och sålt kokain. Chase them dreams, yeah. You will make it happen for a shit life.
Ja, musiken här, Dreams, är det, med rapparen C. Gambino. Det har gått ganska precis ett år sedan han sköts till döds i ett parkeringshus i Göteborg.
Och idag väcktes åtal mot fyra personer på lite olika punkter. Mord, medhjälp till mord och skyddande av brottsling.
Kristin Holmberg, Ekots kriminalreporter, med oss nu. Beskriv vad som hände i juni förra året i det här parkeringsgaraget.
Ja, det var sent på kvällen som artisten hade parkerat sin bil i det här parkeringshuset i närheten av hans hem på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg alltså. Och då sköts han med flera skott. De här männen som åtalas för att ha skjutit honom ska ha åkt i en bil samtidigt som de här skotten avlossades mot honom. Strax därefter så larmar han själv 112, men hans liv gick inte att rädda.
Åtalet som kom idag, hur skulle du sammanfatta det?
Ja, det är fyra personer då som åtalas. Två av dem för själva mordet och grovt vapenbrott som de förnekar. Och sen är det två killar till som åtalas. Och de ska bland annat ha eldat upp en bil som man färdas i då. Och de har gjort vissa medgivanden. En av dem åtalas också för medhjälp till mord, men förnekar det.
Mm. Går det att beskriva de där fyra, vilka de är?
Ja, två av dem har gängkopplingar och de är också straffade sedan tidigare. Och enligt åklagaren så tillhör de Södra Biskopsgården. Och när det gäller de andra två så menar åklagaren i varje fall att en av dem inte har någon som helst tillhörighet till något gäng. När det gäller den fjärde personen som var lite mer oklar i den delen.
Mm. Och du sa att de har gjort vissa medgivanden, men hur ställer de sig till åtalen? Vad har de sagt?
Ja, jag har egentligen bara pratat med en av försvarsadvokaterna som företräder en av de mordmisstänkta. Och det är Björn Hurtig, och han säger att hans klient förnekar i sten. Men de övriga advokaterna har jag bara haft kort kontakt med, och de säger ju också att de förnekar.
Mm. Häng kvar där, Kristin Holmberg, Ekots krimreporter. Emil Arvidsson finns här i Radiohuset i Stockholm, journalist, författare, som länge bevakat gangsterrappen. Ja, när C. Gambino mördades, då var han en av landets mest framträdande rappare. Är han det fortfarande ett år efter sin död?
Jag skulle säga att han är en av de mest framträdande fortfarande. Han kanske inte har samma, om man ska säga, postuma genomslag som till exempel Einar hade efter sin död. Einar släppte då, fortsatte släppas musik med Einar, och det har vi inte sett från Gambino till exempel. Men samtidigt så är han, som många av de här rapparna, han är en sorts outsider fast med en väldigt stor publik. Alltså det är en artist som vi har inte sett hans ansikte, vi har inte hört honom diskutera sin musik i intervjuer till exempel. Samtidigt som då musiken är väldigt spridd och älskad, så existerar den här genren lite i en bubbla vid sidan om resten av den svenska offentligheten. Mm. Även om den då debatteras ganska mycket.
Och han prisades på stund på Grammyskalan.
Exakt, det var en väldigt pampig liksom hyllning till då musiken i första hand, med en stor liksom stråkorkester, och där det var väl någonting som många väntade på, tror jag, i branschen, att man skulle på något vis plocka upp det här. Det var det var, kändes som att det var lite tyst på något sätt från musikbranschen efter det här mordet. Man kan känna det ganska ofta, tycker jag, att branschen är lite väl försiktig med att ge sig in i diskussionen om de här musikerna.
Vad är det man är rädd för?
Ja, det är ju frågan. Jag tror man är rädd för att liksom på något vis skadas av den här ganska polariserade debatten på olika sätt, och att man inte vill ge sig in i den. Samtidigt så tycker jag att man har ett ansvar att göra det när man ger ut musiken och tjänar pengar på den.
Så var det någon slags dåligt samvete från branschen att belöna honom efter, är jag postumt?
Ja, nu vet jag inte om det var en belöning, utan det var mer kanske en hyllning.
Ja, men ändå.
Jag vet inte om man ska ta det så långt. Jag kan tycka att det var värdigt och rätt att den kom in där. Men min kritik handlar nog mer om kanske, ja, men hans skivbolag, de streamingplattformar som den här musiken snurrar på och så vidare. De deltar sällan i den här debatten som vi andra harvar omkring ganska ofta, så att säga, om den här musiken. Och de är ju ganska centrala för.
Jag tänkte vi kunde återvända till Kristin Holmberg bara. Vad säger åklagaren och den här utredningen, åtalet, om motivet till det här mordet?
Ja, de har inte kommit fram till att det finns ett motiv. Eller man har inte kunnat klarlägga det i varje fall. Men åklagaren kopplar mordet till den här långvariga, blodiga gängkonflikt som finns här i Göteborg på Hisingen mellan Norra och Södra Biskopsgården. Men själva motivet mer än så, det har hon inte kunnat klarlägga. Vad hon säger är att Segan Bino hade människor i sin närhet som var med i gängkriminalitet, som kopplades till Norra Biskopsgården. Och hon menar också, och sa till mig idag när jag pratade med henne, att det är det rivaliserande gänget som ligger bakom det här mordet. Och då syftar ju då hon på Södra Biskopsgården.
Men hans egna eventuella gängkopplingar, det har inte blivit mer tydligt eller så, vad du förstår?
Nej. Och hon var väldigt tydlig också, ska jag säga, under det här samtalet jag hade med henne, att det finns ingenting som tyder på att Sig Gambino var involverad i gängkriminalitet. Visst, han förekommer i belastningsregistret, men är inte dömd för något grovt brott. Så enligt henne har det inte framkommit något sådant.
Vad säger du, Emil Arvidsson, om det? Vi har inga kopplingar egentligen direkt till honom. Ändå blir han en offer i en konflikt enligt åklagaren då. Ja. Vad ska man säga?
Det är som åklagaren och polisen säger. De talar idag mycket om just den här personens vänner och personer som den har umgåtts med och så vidare. Och personer som den då på olika sätt då, så att säga, kopplas till. Och i den här världen, och då pratar jag inte om musikvärlden utan gängvärlden, så handlar det ju, det är ju så pass grovt och krasst att det handlar om att liksom plocka poäng. Liksom, att man dödar någon, då får man en poäng. Liksom. Och en artist kan nog ofta betyda lite extra poäng. En känd person som någon kan på något sätt få representera en gruppering kan innebära någon slags framgång i den här liksom väldigt makabra och mörka världen, ska jag säga.
För du har ju skrivit just om det, att de har blivit, rapparna har blivit en trofé för gängen, att man använder sig av de här personerna.
Det händer ju, det händer ju ganska regelbundet, inte alltid med såna här tragiska utfall, ska jag säga, men det finns fler och fler rappare i Sverige som kopplas tydligare och tydligare till gängen, och det är inte bara av media som gör det eller polisen som gör det, utan det är även i den här miljön som man liksom kopplar ihop rappare.
Att olika gäng lägger beslag på artister att de egentligen vill det, eller?
Så kan det vara i vissa fall. I vissa fall kan det vara, alltså, som det som syns i konturerna här är ju någon som liksom har växt upp med personer och har den typen av kopplingar också.
Och hur påverkar det? Det måste ju påverka artisterna enormt att veta om det här.
Ja, det är en fruktansvärd situation som det, återigen, jag vill komma tillbaka till det som det pratas alldeles för lite om i branschen. Här har vi en artist som då var signad på ett av de allra största skivbolagen i Sverige också. Vissa av de här artisterna är inte liksom signade till de stora skivbolagen, men vissa är det, och man får alldeles för lite hjälp med att liksom välja en annan väg här, utan man dras hela tiden på olika sätt tillbaka till den här världen, och det är som sagt inte alltid som det händer såna här tragiska saker, men det blir tydligare och tydligare att det finns fler och fler såna här kopplingar.
Menar du att bolagen är så pass cyniska att de ser det här hända men inte bryr sig om det egentligen, för det höjer försäljning eller något?
Ja, cyniska är ditt ord, men ja. Resten av den meningen stämmer ju helt. Bolagen ser det här hända, de tjänar mycket pengar på det. De sitter inte här idag, de pratar inte med mig, jag är journalist, jag försöker prata med dem. De deltar inte i debatten om den musik som de själva distribuerar och tjänar pengar på. Det tycker jag är fel. Det saknas också generellt röster från musikbranschen i den här debatten. Ofta har vi politiker eller ledarskribenter, journalister som pratar om det här, men vi hör sällan inifrån. Jag vet att den här debatten pågår. Det är bara att man är lite väl rädd att liksom diskutera det offentligt. Jag tror det behövs för att vi ska kunna förändra den här situationen.
Och kort då bara innan vi slutar, Kristin Holmberg, med tanke på det vi hör Emil Arvidsson säga här. Nu inleds rättegången nästa vecka. Hur stor uppmärksamhet kommer den att få, tror du?
Jag tror den kommer få en väldigt stor uppmärksamhet. Det är mycket medier som bevakar den här frågan, och Göteborgs tingsrätt är inte en jättestor tingsrätt, så att ja, vi får se hur mycket folk som kommer samlas där.
Det får vi göra. Kristin Holmberg, Ekots krimreporter, Emil Arvidsson, journalist och författare som länge bevakat gangsterrappen. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Nu om sommaren då, som väl är här på många platser i landet, och därmed så är också småkrypen här.
Just det, vi byter verkligen ämne totalt här, för att nu ska vi med hjälp av två experter här i studio ta reda på om vilka kryp vi ska göra oss beredda på nu och hur vi ska agera för att minska risken för ofrivillig därkontakt.
Thomas Persson Winnersten har vi med oss, biolog och skadedjursexpert på Anticimex och ordförande för Sveriges entomologiska förening. Du är med oss på distans, välkommen.
Tack så mycket.
Och här i studion, Didrik van Honecker. Du är jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Var ska vi börja här? Vi kan väl börja med myggor, det är min favoritplåga. Hur kommer det bli?
Jag skulle tro att det blir ganska lugnt nu i början i alla fall, för det har varit så torr vår. Så det finns inte så mycket vattensamlingar i skogen där myggornas larver kan utvecklas, och då kommer det inte heller bli så mycket myggor nu i början i alla fall. Kommer det regn senare på sommaren så kan det förstås bli mygg då. Men ska man i alla fall försöka kolla i en myggkristallkula, då får man nog se att det blir nog inte så mycket mygg kanske.
Mm. Och hur ska man tänka då kring myggor om man har lätt att dra? Jag vet inte, Lasse kanske får dem ofta på sig.
Ja.
Ja, hur ska man...
Jag vill ha långbrallor och långärmad tröja och så smälla dem som försöker ta ens blod.
Okej. Då tar vi min värsta fasa. Ja, då tar vi min värsta fasa. Fästingar. Kommer det bli en fästingssommar? Ska vi kolla med... Thomas Persson Winnersten, vad säger du?
Blir det fästingar i år? Ja. Fästingarna är ju redan här. Men det är
ja,
lite
men den allvarligen.
Ja, precis. Det är väl lite samma sak som Didrik är inne på. Blir det torr och varm sommar, då kommer fästingarna hålla sig lågt ner i vegetationen, och man kommer inte liksom att träffa på dem på samma sätt som om det blir liksom lite fuktigt och sådär. Men generellt ska man hålla sig i låg vegetation och kanske ha liksom byxorna nedstoppade i strumporna så att man inte utsätts för dem. För fästingar, till skillnad från myggor, kan ju faktiskt sprida en del sjukdomar som man inte vill ha faktiskt.
Men fästingarna finns väl där hur som? Myggorna kläcks ju inte om det är torrt.
Nej, men så är det ju. Myggor behöver ju vattensamlingar eller översvämningar och så som blir dels efter snösmältning och sen vid regn för att kläcka och ha sin larvutveckling. Fästingarna är ju redan här. De lever ju först och främst på olika djur ute i naturen.
Mm. Och nu säger ni båda att man ska klä sig och man ska ha mycket kläder, men det kan vara sommar och det är varmt. Tipset då om man faktiskt drabbas av en fästing som suger sig fast?
Alltså första tipset är att ta vaccin mot TBE. Mm. Alltså det finns ingen anledning att inte vaccinera sig när man kan vaccinera sig.
Men man kan ju ändå, kanske?
Ja, fast det kanske är värt om man ändå är ute. För man vill inte drabbas av TBE. Får man borrelia så går det ju att behandla med antibiotika. Så där gäller det ju att hålla span. Har man fått en fästing, berättar, sitter en märke här faktiskt från häromdagen. Och då får man hålla koll på det märket. Liksom. Blir det en stor röd ring eller 5 kronor size rött märke, då får man gå till doktorn. Och...
Har du blivit där på din axel? Hur det ser bra ut?
Nej, jag har faktiskt aldrig fått borrelia. Och jag har ändå liksom varit forskat ute i naturen och legat och kravlat och handpollinerat massa växter och aldrig drabbats av borrelia. Det är nästan statistiskt konstigt.
Kan man vara immun mot sånt?
Det vet jag inte.
Nej. Ja, nästa.
Ja, mördarsniglar tar vi nu.
Ska du köra den, Didrik?
Ja, mördarsniglar vill ju gärna ha fuktigt väder, för att då kan de komma fram lättare och äta. Annars smyger de fram på natten oftast när det är lite högre luftfuktighet ändå. Men nu har det ju varit inte särskilt mycket regn, så att jag tror inte att mördarsniglarna har klarat sig superbra heller. Men för att det ska bli så här riktigt urkår för mördarsniglar, då måste det bli så torrt så att det verkligen dör mördarsniglar. Det, så är det inte än.
För de ligger väl långt ner i marken och skyddar sig, eller hur?
Ja, de kan ligga under en stock eller bara ligga nedkrypt i markskiktet. De behöver inte krypa ner i långt ner i marken, utan det räcker att de söker skydd i markytan precis, så är det mindre torrt där.
Och om man inte vill ha dem där överhuvudtaget, finns det något tips om hur man ska göra då?
Ja, mördarsniglarna får man väl klippa eller hacka om man inte vill ha dem i trädgården. Det kan man väl förstå om man inte kanske uppskattar att få sina grönsaker eller växter upp detta.
Okej, vi vandrar vidare till ett litet kryp som jag faktiskt gillar en del. Tycker de är rätt söta.
Myrorna, jag vet att ni har lite olika inställningar. Oj, du har en jättemyra här med
den där
dig,
gillar jag inte.
Van Åker.
Ja, jag är ju extra förtjust i myror. Det är kanske den insektsgrupp jag tycker är roligast och mest spännande att studera. För det finns så mycket intrikata samband. För även om taken här på det här inslaget är oj, vilka jobbiga kryp det kommer i sommaren, så är ju också sommaren, vad mycket spännande kryp det finns att kolla på under sommaren. Och jag gillar myror. Det finns
den där
massa
är ju
olika
enorm.
Myror.
Nu kan
det är från vår museiutställning.
Men säg vad det är. Finns
det här
det
är en karl skogsmyra, en sån här stackmyra.
Den är inte så stor i verkligheten.
Nej. Det här är från vår myrstack på Naturhistoriska som jag har plockat med mig därifrån.
Ja. Men du är så förtjust i dem. Vad är det du...
Jo, men dels har de ju häftiga samhällsbyggnader med drottningar, arbetsmyror, drönare. Och sen hur de anlägger sina bon, att olika myror tar över andra myrors samhällen för att starta sina nya samhällen. Hur myror kan röva bort pupper som slavar från andra myror. Ja, det är otroligt mycket fascinerande. Och massor av insekter och växter har anpassat sig till myror. Har myrspridda frön kanske, eller härma myror för att inte bli uppätna av fåglar och insekter. Så superfascinerande djur.
Thomas Persson Winnersten, du tycker inte riktigt så, eller?
Det beror väl på. Jag gillar myror också. Men jag är också ödmjuk till att inse att folk inte vill ha dem inomhus i sina byggnader och hem, så att säga. Och då kan man ju skydda sig genom att man till stor del förebygger själv, genom att man inte låter myrorna komma fram och äta det som man har satt fram och kanske städa lite oftare och rengör och torka bort lite myrspår, för de lämnar ju doftspår efter sig och så.
För vi har en kollega här på radion som undrade, han varje vår så kommer in myror i hans lägenhet. Varför är det hans fel eller är det någon annans fel?
Det finns ju faktiskt väldigt många olika arter myror, så det beror ju på, det finns ju de myror som faktiskt lever i våra byggnader och knaprar ut sin bostad i våra hus, då, oftast i trähus. Så det skulle ju kunna vara någon sån myrart, men de vanligtvis aktiva myrorna på våren är ju svartmyror. Det är de som trädgårdsmyran som kommer in, och då är det liksom för att de letar efter någon mat inomhus innan naturen har kommit igång.
De är hungriga helt enkelt.
Ja, precis. De kommer ju in och äter sötsaker. Går ut i naturen så gör de ju också det. Då klättrar de upp i träd och tankar sött bladlusbajs. Så om du ställer dig vid en trädstam och ser att det går en myrstig upp och ner för trädet, så kan du se att myrorna som går neråt, de har sin bakkropp helt utspända av sockerlösning från bladlusbajset. Mm. Medan de är mer slim, de som går upp då.
30 sekunder kvar. Är det något kryp som vi missade?
Det finns ju över 30 000 olika insektsarter i Sverige, och alla är lika fascinerande. Men visst, vi spår ju att det kanske blir lite getingsommar i år, men det får vi se.
Bromsen, tycker producenten som sitter ute i kontrollrummet.
Ja, ut och spana på ekarna nu. Det är ett fascinerande skådespel med enorma mängder ekvecklarlarver som äter på ekbladen och lockar till sig sjuka mängder med starar och skrattmås och allt möjligt som äter de här larverna. Missa inte det.
Men de faller också ner i huvudet på
dem. De hänger liksom i lianer ner. Så att, nej, häftigt naturfenomen.
Spännande.
Missa inte.
Ja. Ut och spana helt enkelt.
Det ska vi göra när vi slår igen butiken här. Men ni som hör, ni kan gå ut redan nu. Thomas Persson Winnersten, biolog, skadedjursexpert på Anticimex och dessutom ordförande för Sveriges entomologiska förening, och Didrik Van Honecker, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Tack ska ni ha båda två.
Tack.
Och myr, fantast, ska vi säga.
Studiet är detta. Producent är Mårten Ferlin och sändningskoordinator Marcus Elvebrandt och tekniker Lo Pettersson.
Nu vänder vi blicken mot USA. USAs universitet är ju under hård press efter att president Donald Trump hotat dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten.
Det är nu inte bara de här privata toppuniversiteten som Harvard som hotas. Liknande strider pågår i flera delstater där republikanerna styr, och vår korrespondent har besökt det stora delstatsuniversitetet i Ohio.
Det här är vår så kallade South Oval. Det är en av de större öppna gröna ytorna. Och tillsammans med North Oval så är det liksom centrum, hjärtat av campus.
Vårterminen går mot sitt slut och professor Ola Ahlqvist från Sverige visar mig runt på universitetsområdet i Columbus i Ohio.
Allting kretsar kring studentlivet, natt som dag liksom. Mycket evenemang för studenterna.
Här i Ohios huvudstad mitt i rostbältet ligger ett av USAs ledande delstatsuniversitet. Ohio State University har över 60 000 studenter och hamnar högt på rankinglistorna över världens främsta forskningsuniversitet.
Vad är det här för robotar som kör runt?
Matrobotar. De levererar mat till vem som helst på campus. De trycker nog bara in koordinaten dit den ska och sen kör den själv. Det är jätteroligt att se hur de ska över övergångsställen och sånt där. Och väntar pliktskyldigast på grön gubbe och så här.
Små vita robotfordon kör runt i den lummiga parken och levererar matlådor på beställning. Universitetsområdet är som en egen stad i Columbus. Ola Ahlqvist från Stockholm har arbetat här i över 20 år. Han är professor i geografi.
Jag är professor i geografi med en specialisering på geografiska informationssystem. Kartografi i modern form kan man säga.
Men nu väntar stora förändringar. Ohios delstatskongress har röstat igenom en ny omstridd lag som innebär att universiteten i Ohio måste anpassa sig till helt nya krav. Annars hotar man dra in finansieringen.
Och det som är just den här lagen då, det är ju en delstatslag som vårt delstatsparlament har fattat, guvernören har skrivit under. Så att det kommer då vara liksom lag här. Vi måste förhålla oss till den.
Lagen börjar gälla i slutet av juni. Senast då måste universiteten i Ohio ha lagt ner alla sina satsningar på mångfald, inkludering och rättvisa. De som kallas för DEI. Och det ställs också krav på förändringar i själva undervisningen. Republikanerna har majoriteten i Ohios delstatskongress och deras argument låter väldigt mycket som Donald Trumps.
The original purpose was to break down barriers, ensure opportunity, create fairness in education and workforce. But somewhere along the way, DEI changed. Instead of fostering inclusion, it has become a tool for division, enforcing ideological conformity rather than true fairness.
Ja, universiteten är vänstervridna och har blivit en plats för ideologisk likriktning, hävdade republikanen Tom Young i en debatt i Ohios kongress. I Ohio har republikanerna i stort sett kopierat den universitetspolitik som Donald Trump driver på det nationella planet. Syftet är att stoppa det man ser som en indoktrinering av studenterna.
Also today, breaking news out of the Ohio State House right now. Ohio Governor Mike DeWine just signed Senate Bill 1 banning diversity, equity and inclusion initiatives on public college and university campuses.
Men den nya lagen som nu har klubbats igenom av republikanerna i Ohio går på vissa sätt längre än de förslag som Donald Trump har fört fram. På Ohios universitet förbjuds anställda att strejka. Och i undervisningen måste professorer förhålla sig neutrala när de undervisar om vissa ämnen som politikerna har bedömt är kontroversiella, som klimatförändringar, abort och kön. Lagen har mött starka protester från demokraterna och från många inom universitetsvärlden. Nora Igelnik pluggar journalistik på Ohio State University och är redaktör för studenttidningen The Lantern.
Yeah, it's definitely been a roller coaster. Part of my job as campus editor was basically keeping an eye on all of that. There was this bill that may, you know, change higher education in Ohio as we know it.
Det har stormat rejält på campus, säger Nora Igelnik. Våren har varit som en berg- och dalbana med stora protester mot den nya lagen och också protester mot universitetets rektor som har valt att gå med på republikanernas krav.
And I think it wasn't the bill itself that initially caused a lot of outrage. It was because the Ohio State administration decided to kind of preemptively obey the bill before it was even passed.
Ja, ledningen för Ohio State University valde alltså att gå med på kraven och la snabbt ner avdelningen för mångfald, inkludering och rättvisa. Ett projekt som bland annat syftar till att ge mentorstöd till studenter som kommer från fattiga innerstadsområden.
I think a lot of people told me that they felt betrayed. That they felt there was this new president who was maybe bringing the university and its policies toward the right in a time when everything in this country is moving towards the right. And, you know, where higher education and universities are supposed to be places where, you know, there's diversity of thought.
Många studenter ser det som ett svek att rektorn och universitetsledningen bara viker ner sig. Det här ses som ett ingrepp i den akademiska friheten, säger Nora Igelnik. Och många anställda på Ohio State University säger samma sak. Det finns en risk för självcensur bland akademiker nu när politikerna lägger sig i undervisningen, menar Ola Ahlqvist.
När jag läser den här texten så slås jag ibland över att, ja men, var är problemet? Vi gör inte det här. Så att det står till exempel, man får inte indoktrinera studenter. Jag har aldrig indoktrinerat studenter. Det är liksom inte det en universitetsutbildning är fråga om. Och jag kan fråga alla mina kollegor, de skulle aldrig drömma om att försöka indoktrinera någon. De älskar att få mothugg i klassen. Föra en akademisk diskussion kring någonting som är svårgreppbart och svårförståbart. Det är ju liksom det vi brinner för.
På Ohio State University väntar stora förändringar till höstterminen. Professor Ola Ahlqvist hör till dem som tror att det kommer bli ett annat samtalsklimat, försiktigare än förr.
Det känns som att den öppna debatten har avtagit. Ja, det är min känsla av att man är försiktigare med vad man säger. Och det var inte därför jag kom hit, för att hålla på och vakna min tunga, snarare tvärtom.
Gina Lindberg i Columbus, Ohio.
Ja, vi ska till Östersund nu. Idag startar Scenkonstbiennalen där, en festival som äger rum vartannat år.
Och idén är att visa upp ett urval från Sveriges teater, dans och cirkusscener. Och det här kommer pågå en hel vecka.
Och Linus Nygren, P4 Jämtland, du finns på plats där. Ge oss en bild av vad som händer.
Ja, men jag kom hit och hoppades att det skulle skramlas, riggas, repeteras och sjungas upp här inne på Storsjöteatern i centrala Östersund. Men det är snarare som att det är lite lugnet före stormen, trots att invigningen bara är knappt 2 timmar bort. Jag sitter bekvämt i en soffa med Inger Einheri, producent för Scenkonstbiennalen 2025. En liten välförtjänt paus för dig så här nära invigningen. Vad är det för förberedelser som ändå pågår trots att det inte skramlas så mycket?
Det är mycket som pågår. Vi är på många fler ställen där det pågår full verksamhet. Både med tross och byggen och dekorbyggen, och det repeteras. Men här inne så här liksom, har vi 3 produktioner just nu som ska spela. Och 2 av dem har repeterat och byggt under dagen. Så de ska också göra sig i ordning och vill vara med på invigningen. Så det är liksom, precis som du säger, det är lite lugnet före stormen. Och så repas det just nu på stora scen för invigningen. Och ja, så det är det som är just nu och här. Sen är det febril verksamhet i Biennalbyrån med alla besökare som kommer idag. Där vi öppnade 13:00 och man kommer och anmäler sig och får sitt pass och ser att man är på rätt ställe.
Idag markerar ju verkligen startskottet för biennalen. Den pågår ju hela vägen fram till på söndag. Besökarna som tar sig hit, vad kommer de få uppleva?
Allt ifrån cirkus och till seriös talteater, om man får uttrycka sig så. Och allt däremellan. Det är teaterproduktioner, det är cirkus, det är seminarier. Det är verkligen något för alla, kan jag säga.
Men om man ser utspritt på hela det här schemat, är det några huvudakter som man ska ha lite extra koll på?
Jag tycker man ska komma under helgen på Konspiration, Susanne Åstens sista regijobb som hon gjorde som Dramaten uttagen till Scenkonstbiennalen. Så det finns det möjligheter att komma och titta på den, för den tror jag att man ska passa på när den är här faktiskt. Sen har vi även Backa teater också till Sin som spelar uppe på där vi bygger en stor blackbox inne i sporthallen. Som, där kan det finnas lite biljetter till allmänheten kvar. Jag vet inte riktigt hur många det finns, men så den är också ett hett dragplåster, tror jag. Och det är lite mer inte barn- och ungdomsteater kan man säga. Så det är även för lite yngre.
För det, du nämnde ju det, att det pågår på många olika platser i Östersund med omnejd. Och jag räknade lite, det är ungefär 37 olika scener som ni kommer vara verksamma på under veckan som kommer. Hur tusan har ni fått till det?
Ja, det är ett gediget förarbete med att undersöka vilka lokaler som finns tillgängliga under den här perioden. Vad har de för utrustning? Så att, och vad är det, vilket behov är det vi har? Det är både scener, det är seminarielokaler, det kan vara dansstudios. Ja, allt däremellan kan jag säga.
Och det är som vi är inne på, att det är lite olika tematik i det som händer i veckan här. Om man ska försöka koppla det till syftet för Scenkonstbiennalen, hur skulle man beskriva det då? Är det för branschfolk? Är det för alla? Hur ramar man in det?
Ja, det är ju vad jag kallar lite vårdslöst kanske, en branschmässa för kulturmänniskor. Men det är också som så möjligt att den världsstaden den Scenkonstbiennalen kommer till, där finns också möjlighet för allmänheten att köpa ett biennalpass eller köpa till en specifik föreställning om det är det man vill komma och se. Så det finns även för allmänheten. Så det, och det är det som är bra, att man får blanda ut kulturmänniskorna som kommer med allmänheten. För det är många som är kulturintresserade och vill komma och se vad som visas på de olika scenerna. Och då får man också, vi som är i kulturbranschen, träffa allmänheten och höra vad tycker ni om det här faktiskt.
Det säger Inger Einheri, producent för Scenkonstbiennalen 2025 som går av stapeln här i Östersund med omnejd. Jag förstår att du måste springa vidare. Tack för att du var med i Studio 1.
Ja, tack för att jag fick komma och vara med. Tack så mycket.
Här är Ekots nyheter 16:45, där vi bland annat hör om en ny sprängning av bron mellan ryska fastlandet och Krimhalvön. Att flera fackförbund varslat om strejk idag, och idag avgörs också presidentvalet i Sydkorea. Och så ska det bli ett besök i simbassängen.
I vilken är det där?
Den heter Sjöstjärnan Vila. Då ska man simma 10 meter bröstsim.
Kan jag det?
Ja, det kan.
1, 2, 3.
Ja, varför inte bli en sjöstjärna eller kanske en krokodil? Det är en del av innehållet. Bron mellan det ryska fastlandet och Krimhalvön, Kerchbron, har skadats allvarligt efter att Ukraina hävdar att de sprängt under bron. Och det här samtidigt som det är stor ilska och oro i Ryssland efter den spektakulära ukrainska attacken mot militärflygplan inne i Ryssland. Kerchbron har också redan attackerats 2 gånger under kriget.
Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har lagt ut 2 videos som visar en explosion under vattnet vid en av Kerchbrons pelare. Enligt SBU handlar det om ännu en operation med lång planering. 1100 kilo sprängmedel apterades på en av de bärande pelarna under vattnet, och explosionen ska ha skett tidigt i morse. Ett sätt att hedra den ukrainska treudden, nationsvapnet, sägs det i videon, för det här är 3:e gången som Kerchbron till Krim attackeras. 2022 och 2023 sprängdes delar av bron utan att fullständigt förstöras. Bron byggdes av Ryssland sedan Krimhalvön ockuperades 2014 och är viktig för transporter av krigsmateriel från Ryssland. Ryska militärbloggare påstår att bron inte skadats nämnvärt, men myndigheterna har nu stoppat all trafik på bron. Under tiden ältar olika kremtrogna mediepersoner i Ryssland den ukrainska spektakulära operationen Spindelväv, som förstörde minst 11 ryska strategiska bombplan. Förre presidenten och höken Dmitrij Medvedev har lovat gruvlig hem på Ukraina. En del av den kan ha kommit tidigare idag när minst 3 dödades i ryska attacker på gränsnära ukrainska staden Sumy under morgonen. Men även ryska krigshetsare tycks ha resignerat och häpnar över det egna landets bristande försvar och säkerhetstjänsten FSBs misslyckande att upptäcka vad som pågick i tid. I delar av Ryssland har internet blockerats nu på grund av hot om nya ukrainska drönarattacker. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Nu till avtalsrörelsen här hemma där det har kommit flera strejkvarsel idag. Det handlar om personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Eva Edström är avtalsansvarig på LO-facket Fastighetsanställdas förbund.
Nu har vi ju varslat om konflikt och skulle vi inte komma överens via medling, ja då utbryter konflikten.
Den 16 juni är datumet att hålla reda på. Då kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden. Den varslade strejken på städentreprenadavtalet från Seco och Fastighets gäller bland annat AstraZeneca, Scania, Volvobolagen, LKAB, Cloetta och också på Viking Lines färjor. Stridsfrågan är ersättningen för deltidsanställda som arbetar mer än tiden på schemat. Facken kräver att det här ska betalas med övertidsersättning, precis som för heltidsanställda som jobbar över. Men i de här branscherna så är det många deltidsanställda och kravet blir därmed dyrt för arbetsgivarna. Martin Stenmo är chef för Almega Serviceföretagen.
Nej, men det är väldigt tråkigt. Vi hade gärna fortsatt förhandla och försökt hitta en lösning.
Hur kommer de här industrierna påverkas om det inte blir städat?
Vi har ju precis mottagit det här varslet, så vi håller på att analysera just nu hur det här kommer att slå.
Men kan det bli stopp ganska kvickt om det inte blir städat, eller?
Det finns en risk för det, men vi håller på att analysera det här varslet just nu.
Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund.
Industrin bland annat, där har man fått igenom där i sina kollektivavtal utan några som helst problem. Och jag förstår inte varför lågavlönade städare ska ha sämre villkor än industriarbetare.
Reporter här var Anders Hjelmin. En flykting som kommer till Sverige kostar i genomsnitt 25 000 kronor per år. Det här har Konjunkturinstitutet kommit fram till efter att ha analyserat invandringens ekonomiska effekter. Viktigt att veta, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Jag tycker att alla politiska beslut ska man veta konsekvenserna av om man ska ha en rätt bild och förståelse. Nu har vi fått svart på vitt också att kostnaden har varit höga under de här åren och visar också att den politik vi nu för med stramare politik är rätt.
En omdebatterad punkt i det uppdaterade Tidöavtalet som regeringen och Sverigedemokraterna har förhandlat fram är att Konjunkturinstitutet, KI, ska räkna ut de ekonomiska nettoeffekterna av migrationen till Sverige under modern tid, 1983 till 2022. Ekot har tagit del av de övergripande slutsatserna i form av en promemoria från Finansdepartementet. Enligt KI:s beräkningar har gruppen flyktingar under hela perioden ett negativt nettobidrag. På senare år har kostnaden minskat, vilket förklaras med ett lågt flyktingmottagande och att många av de som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 har fått jobb. Med nettobidrag menas de skatteinkomster som den offentliga sektorn får in minus de kostnader man har för gruppen, som exempelvis utbildning. För övriga utrikesfödda är nettobidraget positivt sedan 2017. Det beror enligt Konjunkturinstitutet på att arbetskraftsinvandringen har ökat. Allt det här sammantaget innebär att nettobidraget för hela gruppen utrikesfödda blev positivt år 2022 efter att ha varit negativt sedan 1998. Finansminister Elisabeth Svantesson igen.
Nu är det inte så att man har invandring för att tjäna pengar, men det är också viktigt att veta att den invandring vi har haft med många lågutbildade ofta flyktingar har också kostat väldigt mycket pengar. Medan de som till exempel har, vad det gäller arbetskraftsinvandring, om man är högkvalificerad, har ju verkligen liksom bidragit rätt så mycket till ekonomin.
Reporter Lova Olsson. Nu till presidentvalet i Sydkorea. För en valvaksundersökning har tidigare talat för att den liberala kandidaten Lee skulle ta hem valet med stor marginal. Men just nu är rösträkningen inne på sluttampen och det ser lite jämnare ut. Vår korrespondent Moa Kärnstrand som finns i huvudstaden Seoul. Du är på en valvaka där just nu. Berätta, vems valvaka och vad säger folk där du är?
Ja, jag är utanför parlamentet här där demokratiska partiet, alltså i Jamie Youngs parti, han som är favorittippad, har ett stort möte här där de tänker fira om han vinner. Och faktum är att precis nu så fick jag veta att han börjar röra sig från sitt hem till parlamentet och det betyder att hans parti tror att han kommer vinna. Än så länge så är det bara drygt 40% av rösterna som har räknats, men glappet mellan honom och Kim Mon-soo som är den konservativa kandidaten har ökat ganska mycket den senaste timmen här, så det verkar troligt att det blir ett maktskifte här och de som är här är ju förstås jätteglada men också oroade för hur en ny president ska kunna ta hand om det här landet som många upplever är oerhört splittrat och i en väldigt svår situation.
40% av rösterna räknade, säger du. När beräknar man att det ska vara färdigräknat? Och när vet man vem som har vunnit?
Ja, faktum är att man hade räknat med att veta det nu. Nu är det nästan midnatt här. Men troligtvis så kommer det ta ytterligare kanske någon timme innan man kan veta säkert, eftersom att det ändå har varit så pass jämnt och jämnare än vad man kanske trodde tidigare i opinionsundersökningarna.
Och den här Li då, vem är han?
Ja, han är en politiker lite åt vänster, progressiv. Han är en arbetarpojke som har jobbat sig upp i politiken. Det är ganska ovanligt här i Sydkorea. De flesta kommer in som advokater eller jurister. Och han är både väldigt omtyckt men också kritiserad för att vara populist. Men han har lovat nu att han ska sätta det här landet på rätt spår efter att Yoon Suk-yeol införde undantagstillstånd i december och har liksom skapat ett kaos som har fortsatt sedan dess. Och många har en stark tro på att han ska kunna göra det nu. Ena de som är åt höger, de som är åt vänster, unga och gamla och klyftorna som finns mellan kvinnor och män. Men det återstår ju att se om han lyckas lösa det, om han vinner.
Väldigt kort till sist, Moa. Har du hört några reaktioner från Sydkorea efter valet?
Ja, de som jag pratar med här som sagt, de är ju tillhör Demokratiska partiets anhängare och de är väldigt hoppfulla nu att det ska bli ett maktskifte och mer ordning och reda här.
Tack för det, Moa Kärnstrand, med oss direkt från Sydkoreas huvudstad Seoul. I Nederländerna avgår nu premiärministern. Beskedet kommer efter att ytterhögerledaren Geert Wilders och hans parti lämnar regeringskoalitionen. Bakgrunden till avhoppen uppges vara frustration om att det tar för lång tid när det gäller att införa Nederländernas nya strikta migrationspolitik. Och i Indien, där fortsätter man att förhandla med USA om ett bilateralt handelsavtal trots osäkerheten runt Donald Trumps tullhot. Stötestenen är Indiens jordbrukssektor som USA vill få bättre tillgång till och särskilt mjölkprodukter är en känslig fråga.
På stora reklamtavlor längs vägarna, i dagstidningarna och på sociala medier. Budskapet om den indiska mjölkens förträfflighet finns överallt. Störst bland företagen är just Amul Anand Milk Union Limited, ett kooperativ med 3,6 miljoner bönder som medlemmar. Många indier är vegetarianer och får sitt protein via mjölkprodukter. Att äga en ko anses också vara en statusmarkör som håller den allra värsta hungern borta.
And that's why Indian dairy sector is very sensitive and it is also vulnerable to the trade negotiations which happen.
Den indiska mejerinäringen är sårbar för de förhandlingar om handelsavtal som nu hålls, säger Jayan Mehta som är vd på det företag som äger Amul till nyhetsbyrån Reuters. Indien är världens största mjölkproducent och exporterar också sina produkter till en rad länder. Man producerar inte bara färska varor såsom mjölk, smör och ost utan även mjölkpulver och choklad. I dagsläget är branschen skyddad av höga importavgifter och andra handelshinder.
It is also necessary that we don't give them very cheaper access to our markets because they are intent to dump their surpluses in our country.
Det är viktigt att vi inte ger dem billigare tillgång till vår marknad så att de kan dumpa sitt överskott här, menar Jayan Mehta. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Årets Anna Lindh-pris går till ukrainskan Larisa Fesenko som uppmärksammats för sitt mod och sitt motstånd mot den ryska ockupationsmakten. Fesenko är rektor och engelsklärare i Charkiv-regionen och får priset för sitt engagemang för att försvara utbildning även under extrema omständigheter. Nu ska vi bada. Svenska livräddningssällskapet vill nämligen att fler ska lära sig simma och har därför lanserat 5 nya simmärken som ska hjälpa små barn att tidigt få vattenvana.
1, 2, 3.
På Kampemensbadet i Stockholm hoppar 5-åriga Morina Atas in i bassängen. Hon är här med mamma Frida och lilla syster Eileen som är 2 år. De tycker alla att det ska bli kul med nya märken.
Ja, men det tror jag är en jättebra lösning. Det är jättespännande att få de här märkena.
Ja, som är lite extra på väggen eller på kylskåpet typ.
Ja, och visa vad man kan.
De nya märkena är skräddaren, doppingen, utten, krokodilen och sjöstjärnan. Och för att ta dem behöver man bland annat kunna springa på botten, titta under vattnet eller flyta i några sekunder. Mikael Olausson som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet säger att det är viktigt att de små barnen tidigt får vattenvana.
Att lära sig simma är det långsiktiga målet, det vill säga att man kan simma 200 meter, vara 50 på rygg. Men innan det så måste man ju närma sig vattnet och bli vattenvan. Och nu har vi skapat märken som ska liksom inspirera och uppmuntra till det också.
Förhoppningen är att det här ska öka simkunnigheten som dalat de senaste åren.
Simkunnigheten verkar sjunka bland landets sjätteklassare och det är oroande signaler vi får. Det här är i kombination med att vi ser att bassängvattenytan minskar per invånare och att vi också ser att drunkningstalen har ju planat ut. Vi blir ju inte bättre på att trycka ner drunkningsolyckorna.
I bassängen på Kampemensbadet måste Eileen fortfarande använda simpuffar. Men Amorina lärde sig simma förra sommaren.
Så kommer du ta några av de här märkena, tror du, i sommar?
Ja. Mamma, vilken är det där?
Den heter Sjöstjärnan Lila. Då ska man simma 10 meter bröstsim. Det kan du.
Kan jag det?
Ja, det kan du.
Reporter här, Ylva Tidevall. Vädret, vi tar en titt på morgondagen. Stora delar av landet får då molnigt med regn eller skurar. Men i sydöstra Götaland och norra Norrland först en del sol. Temperatur från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Ekos nyheter kvart i fem producerades idag av Karin Holsten. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Ja, där är studie 1, vår andra timme.
Där vi börjar i Gaza, kaotiska scener när nödhjälpen ska delas ut. Minst 20 människor sköts till döds i morse.
Strax Ulrika Moder från Svenska Röda Korset om hur hjälpen ska kunna komma fram.
Och snart är det sommarlov för många barn, men när hösten kommer, ja, då står flera stolar tomma.
Det handlar ofta om barn som förts bort mot sin vilja.
Och sist, presidentvalet i Sydkorea. Om några timmar kan det vara klart.
Helena Groll och Lasse Johansson här i studion.
Och först Gaza alltså, där då ett 20-tal personer ska ha skjutits till döds i morse när de var på väg till en distributionsplats för att hämta mat och nödhjälp. Och FN kräver nu en oberoende utredning för om händelsen har utgjort krigsbrott.
Och vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros med oss från Jerusalem. Vad vet vi om vad som har hänt?
Ja, vi vet att människor stod i västra Rafa nära ett matutdelningscenter när det började skjutas mot dem i gryningen. Det här ska ha skett runt 4-tiden. Folk vittnar om att det sköts från luften av drönare men också från marken, av stridsvagnar. 27 dödades och över 90 skadades enligt Hamas kontrollerade hälsodepartement. Och den israeliska militären meddelade i morse att man har öppnat eld mot en mindre mindre grupp misstänkta, som man uttryckte det, som hade rört sig mot israeliska soldater och avvikit från den väg som Israel tillåter. Men folk som var där vittnar om att de höll sig till vägen. Och det var flera som sa till oss att följde liksom det som IDF beordrade via högtalare. Och vi kan höra vad 14-årige Ahmed Zidane, som var där tillsammans med sin mamma, berättade till vår medarbetare Bara Alafi, som träffade honom på Nasser sjukhuset medan han letade efter sin mamma som skadades under den här skjutningen.
بتكون ناس على الخط زي ما بيقولوا لي في الزبين ماشيين على الخط تلاقي اللي جنبك بيموت واللي او الامك بتموت الاخوك بتموت.
Ja, Ahmad berättar här förtvivlat som vi hör att vi gick precis där de sa att vi ska gå, men plötsligt så börjar folk runt omkring oss falla. Du ser din bror dö, du ser din mamma dö, säger han, och kallar den israeliska armén för lögnare. Och när han intervjuades som vi hörde här, så var han osäker på var hans mamma var. Han hade gått runt på sjukhuset och letat efter henne, och så till slut så hittade han sin mor, eller mammans kropp. Det visade sig att hon var död, och vi kan höra hur det lät. Ja, vi hör här både Ahmad och hans syskon som sitter där vid mammas kropp och gråter, och vi hör Ahmad skrika: må Gud ge mig styrka.
Ja, svårt att lyssna till den rösten där, men Ahmad. Men i helgen så ska ytterligare då 35 civila dödats i en liknande situation, och vittnen uppger att de blev beskjutna av israeliska styrkor, men Israel förnekar ju det här. Vad vet vi om den attacken?
Ja, det var en liknande händelse precis vid samma plats i västra Rafa, ett område som heter flaggrondellen, om man ska översätta det från arabiskan. Där folk väntade på att få tag i matkartonger, men vittnar om att de blev beskjutna från olika håll, och det var också vid gryningen. Och som du sa, så har IDF förnekat att man har skjutit mot civila, varken vid eller närheten av det amerikanska matutdelningscentret. Samtidigt som IDF publicerade i söndags en video på sociala medier från en annan plats som visar beväpnade män som skjuter och kastar sten mot en folkmassa. Och det var många som såg den här videon som bevis på att det var Hamas och inte IDF som sköt. Trots att den israeliska militären inte skriver att de vi ser i videon är Hamas.
Så många motsidiga uppgifter som du beskriver här. Men hur kan vi veta vem det är som har skjutit?
Det vet vi inte. Många medier har försökt verifiera vilka som sköt i söndags. Vi vet vilka som sköt idag, för IDF, den israeliska militären, säger att det var vi som sköt. Och att vi kom ur, att det var mot folk som avvek från den här vägen. Och att de kommer med mer information. Men många medier har försökt ta reda på vilka som sköt i söndags. Det går inte. Det har inte varit framgångsrikt att försöka veta vilka som sköt. Och vittnen menar att det här hände i ett område som den israeliska armén har full kontroll över. Och vi ställde en fråga till flera läkare som tog emot skadade och dödade, om de av de skador de har sett kan veta vad det var för vapen som användes. Och en av dem som svarade på vår fråga var en brittisk kirurg vid Nasser sjukhuset. Vi kan höra vad han sa.
Many of the victims had gunshot wounds, which means that the shots were likely to be aimed so that whoever shot them would be aware of what that they were shooting at. And that's either by an infantry soldier or more likely from a quadcopter drone, which is armed with a small arms weapon. And in that case, the operator would certainly know because he or she would see it on the camera.
Ja, det här är kirurgen Graham Groom som menar att han inte kan tala om för oss vilket vapen som används. Men de som sköt visste vad de siktade mot, säger han. Hade bra sikte, som till exempel drönare som är försedda med kameror.
Samma, jag tänkte bara en kort fråga. Det här är ju en nybildad organisation, The Gaza Humanitarian Foundation, som ansvarar för den här nödhjälpsplatsen. Det är en kontroversiell organisation. Kan du kort förklara på vilket vis?
Det är för att vi inte vet så mycket om dem. Jag har försökt hitta till exempel en hemsida till dem och inte kunnat göra det. De har en Facebook-sida som inte ser så professionell ut. Och vi kan inte heller veta, många stora medier har försökt veta vilka som finansierar den här stiftelsen och har inte kunnat göra det. Och det har spekulerats om att det är den israeliska regeringen som egentligen finansierar GHF, som de heter förkortat, och någonting som oppositionsledaren här i Israel, Yair Lapid, har sagt att det är ett israeliskt skalbolag, men någonting som regeringen har förnekat. Så okay. Det är väldigt mycket vi inte känner till om den här Humanitarian Gaza Foundation, som den heter.
Samar Hadrossas, så är vår Mellanöstern-korrespondent. Ulrika Moder är med oss nu, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Välkommen till Studio 1.
Tack.
Människor som skjuts till döds när de försöker hämta mat. Hur reagerar du på de här senaste dagarnas händelser?
Jag reagerar på samma sätt som vi har gjort under lång tid nu. Och är det någonting som vi vet, så är det att det här lidandet måste få ett slut. Vi vet också att internationell humanitär rätt, det man ibland kallar för krigets lagar, ska efterlevas, och då ska ju civila skyddas. Det har alla stridande parter ansvar för. Och naturligtvis också Israel, som ju har infört en total blockad som gör att de aktörer, FN men också vi i den internationella Röda Korsrörelsen, som står redo med lastbilar bara några kilometer bort, faktiskt ska få bedriva ett bistånd, humanitärt bistånd, med all den erfarenhet vi har och med de grundläggande humanitära principer som det internationella samfundet, inklusive Sverige, har kommit överens om.
Men
vet vi.
Men jag tänker, modellen för hur hjälpen delas ut nu, den här organisationen som vi talar om lite kort, den delas ut i militärzoner, och personerna som får hjälp de kontrolleras noga. Allt det då för att Hamas inte ska kunna lägga beslag på förnödenheten. Vad tycker du om den modellen?
Vi har ju tydligt sagt, precis som FNs företrädare, att vi har ju erfarenhet av att jobba i den här typen av svåra sammanhang under många, många årtionden. Det är inte alltid lätt att hantera, men är det någon som kan hantera detta på